Välkomna hit, jag heter Patrik Kant. Vi åker jobba som VA-chef på Nekka Färsverk och Nekka kommun. Ingen bomb på så.
Nej.
Vad är det då?
Spelar in bara.
Ja. Vi har vår projektadministratör står kvar där nere i dörren 5 minuter sedan på morgonen innan lite Villilla Frans som kommer sitta längst fram här. Hon skickade en närvarolista som går runt i församlingen. Titta igenom den, för det är de adresserna och kontaktuppgifterna vi har till er som står i den listan. Jag kryssar också i ni som är här. Är det någon mer som är här som att man är flera från någon studie, så ni får gärna skriva dit om namnen också. Men det är viktigt att vi har någon att kontakta och att det stämmer det som står där. Den är längst fram här, men se till att alla har fått i den när ni går härifrån. Det hörs tillräckligt bra för alla detta, hoppas jag. Till höger är Sigvard Zackrisson, som är kollega till mig. Han kommer att vara projektledare i det här projektet. Anledningen till att jag står här just nu är för att jag håller en information här i första skedet, och då tar jag den. Sen kommer Sigvard under projektet hålla i projektet och jag kommer vara med i det. Vi som är här idag kommer från ett affärsverk, och det är vi som fått i uppdrag att bygga kommunalt vatten och avlopp till Hisshult. Det får inte undgått någon. Och Nekka Färsverk, för de som inte känner till det, så är det ju kommunens aktiebolag som håller på och levererar kommunala tjänsterna, kan man säga, i kommunen. Ni ser ju bakom här renhållningen med fjärrvärme. Vi är gräv och vänder till gator som man kan köra i städer och yttertätorter. Vi tar hand om vatten och avloppsförsörjningen, elnätet i stan. Sen har vi lite delägare i Bixia som säljer el. Så det är i stort sett alla de kommunala gata, park, det säger också, finns ju den här i vårt företag. Den delen som jag representerar då, det är vatten och avlopp. Jag kan visa bara hur det ser ut i vår kommun idag. Hoppas ni ser huset. Det här är en liten bild över kommunen och var någonstans vi har vatten- och avloppsanläggningar idag. De här blåa pluttarna är vattenverk och de röda avloppsverk. Och i stort sett har vi ett vattenverk och ett avloppsverk i varje ort. I Nässjö så är det stora i infarten från våra posthållet i vattenverket. Jag ser pilen här, så det är Nekka vattenverk. Sen har vi Nekka avloppsverk. Så vi tar in vatten från Späcksultasjön till Nekka, och så har vi Nekka till avloppsverket, och sen så går det ut mot Rysbysjön. Sen har vi på vissa ställen överföringsledningar. Om man tar ett exempel, så är det Anneberg Soba här, så ser ni att det finns ett vattenverk i Anneberg, ett avloppsverk i Anneberg också, och en överföringsledning mellan Soba och Anneberg. I vår kommun så Nässjö ligger ju under toppen, och sen så är vi utspridda så här, och därav så ligger det ett verk på olika platser. Det är också så att vi inte har reservvattentäkt i Nässjö stad, och därav har vi också utspritt riskerna genom att ha flera olika anläggningar ute. Så här ser det ut idag. Till de här 14 vattenverken och 9 avloppsverken så har 60 mil ledningar nedgrävda, och ganska många är ganska så dåliga, kan man säga. Så vi jobbar mycket med ledningsnätsförnyelse. Gräver upp och lägger ut. Det är också därför som det ser ut som det gör lite ibland i stan med omnöj. Det här är kort hur det ser ut, vatten och avlopp. Jag vill ge bara en liten information innan vi går in på Hisshult om vad som är, och det är också varför vi sitter här, vad som är i den här viljabranschen, eller vatten- och avloppsbranschen, mycket diskussioner om. Och det är just det här då. VA-branschen i Sverige, mycket byggdes upp i början av 1900-talet, väldigt mycket byggdes på 60-talet. Därefter har man inte underhållit, kanske investerat i den takt man bör göra. Därav är det då ett väldigt stort investeringsbehov i den här branschen. Ungefär som med miljonprogram och kommunala fastigheter och annat, så är det samma sak här. Att det är mycket som ligger nedgrävt i backen som behöver underhållas och förnyas. Det talas mycket om säker dricksvattenproduktion. Jag tror att de flesta här känner till att det hände saker i Östersund för ett antal år sedan. Det var kryptosporidutbrott. Det kom alltså in parasiter i vattenledningsnätet, och väldigt många blev sjuka.
Det var kommunens nät, va?
Helt rätt.
Ja.
Det var kommunens nät. Och där dök den frågan upp och aktualiserades rejält. Är det vattnet i riket säkert? Och det svarade ju då förstås, för att dricksvattenproduktionen, livsmedelsklassning och liksom Arla eller andra. Men vad är ett säkert dricksvatten? Den frågan är just nu en helt potatis. Det regnar mer nu än vad det gjorde förr. Det kan låta lite slitet att säga det, men jag tror att många har märkt att det framförallt regnar mer intensivt när det väl regnar. Och det är faktiskt så att SMHI konstaterat att de här lokala skyfallen har ökat de senaste åren, kommer att göra så. Det kan vara topp i handskrivet när det regnar i Norrborna. Då är det rejäla mängder vatten som kommer. Och de här klimatförändringarna gör att man får problem med dagvatten på ytor och i källare och annat. Och de frågorna är viktiga framtidsfrågor som vi jobbar med. År 2000 så kom det nere i EU. Mycket kommer därifrån. Då sa man att man måste sätta sig till att säkra Europas alla vatten. Nu börjar vi närma oss Gisshult. Och där sa man att 2015 ska alla vatten i Europa ha god status. Det här arbetet drog igång. Ni vet hur det är i Sverige. I Sverige vi försöker oftast vara bäst i klassen på sådana här saker. Och det som hände då var att i Sverige tillskapades det 5 vattenmyndigheter som skulle se till att alla de svenska vattnen är av god status i framtiden. Det som hände därefter var att länsstyrelserna fick på sig att ligga på kommunerna, att se till att kommunernas vattenresurser sköts på rätt sätt, tas om hand om. I den klassningen, och det som länsstyrelsen plockar fram, så lyfter man då fram ett antal vattendrag i vår kommun där man måste se till att en god status bibehålls för all framtid. Och då, där sitter vi här idag. Då kom då det här diskussionen att alla kommuner måste ha en VA-plan där man beskriver hur tar man hand om vattnet och säkerställer att vattnet är okej. Den VA-planen tog sig beslut om här för vår kommun detta året. Det är också den VA-planen som det står i då att Gisshult ska ha kommunalt VA senast 2016. Nästa på den här listan där vi då får uppdrag att bygga ut är Skärskola, eller Hansat Skärskola ska jag säga, 2018. Därefter följer det 3 till under 10-årsperiod som ska byggas ut kommunalt VA i. I alla de här fallen så har man också möjlighet kollektivt att lösa det först innan kommunstyrelsen ger oss på den affärsverket uppdrag att bygga ut. Så den snabba ryck här från EU och 2000 från ner till varför vi sitter här idag. Vi sitter här idag därför att vi på den här affärsverket fått i uppdrag att bygga ut kommunalt VA till Gisshult. Till stugområdet där. Idag finns inga politiker närvarande här. Vi säljer inga tjänstemän från miljö- och byggkontoret. Utan det är vi som fått i uppdrag att bygga det kommunala VA. Och jag kan väl nöja med det. Det här är ju kartan bakom känner igen. Området som varit med i den här VA-planen är ju det här. Jag känner igen, och det här är en bättre karta när man ser området inringat. Söderut finns Eksjö. Eksjös del av Gisshult. Vi återkommer till den delen, men den ligger här nere. Ja, ni ser längst söderut i den här, så ligger ju Eksjö inom Eksjö kommun. Och där har ju Eksjö avvaktat i väntan på Eksjö kommuns beslut om hur Eksjö kommun vill göra med sitt område. Och återkommer till den lite längre fram. I det här området då som är ritat här ingår ju inte Albinssons gård, men den föreslagen som att införlivas i det här området också kan vara värt att känna till. Den frågan har jag fått några gånger. Så det blir att sträcka ut mot riksvägen kan man säga. Så ser det ut. Det finns en projektgrupp i det här projektet som är ett annat projekt, höll på att säga. Och den som är projektledare är Sigvard som sitter där. Sigvard har vi byggt ut Spexult när det var, och vi har byggt ut Sandsjövården också. Så vi känner att vi är ganska trygga med hur vi går till väga i den här typen av uppdrag. Då. Gunilla sitter bredvid som är projektadministratör och samordnare, håller ihop allting. Jag är med i detta projektet. Jag jobbar som VA-chef. Jag är med i projektet. Sen så har vi då en VA-ingenjör till som heter Pejma som också är med. I projektet är också Monica Johansson som blev byggkontoret med, som representerar de som har varit och inventerat alla enskilda avlopp. Och deltar också i projektet här. När vi skapade den här projektgruppen så fick vi ett önskemål från studieföreningen att det måste finnas representation på något sätt från er som sitter här i projektet, så inte vi håller på att köra på, och sen så finns det ingen insyn alls. Och det är självklart så ska det vara så. Vi har tagit fram en projektgrupp med hjälp av Meijer. En referensgrupp som ser ut så här då. Där sitter Meijer med, Roger Gero, Åke Adolfsson, Arne Åberg och Uno Albinsson som markägare. Sen är det vi tre också längst ner i den gruppen förstås. De fem personerna representerar gänget här inne i projektet. Så de har full insyn i projektet. Så att, är det frågor och annat så använd de kanalerna. Självklart kommer vi försöka informera så mycket vi bara kan. Och det finns ju tillgängliga också, men där har ni direktkontakten in i, så att det finns en insyn. En annan fråga så långt. Jag hoppar raskt in i någon form av teknisk lösning här och visar lite hur vi har tänkt oss, men jag misstänker att det är lite frågor hittills. När vi har sagt att vi har fått ett uppdrag att bygga ut det uppdraget, de hade mötet tidigare. Jag tror att alla känner till det, att det är tvingande, vilket är en väldigt tuff del i detta.
Det kan det vara tvingande. Jag menar, det är väl många kommuner som skiter fullständigt i vad länsstyrelser och staten säger. Det har vi ju sett prov på.
Ja, alltså, när kommunfullmäktige tar beslut av den här karaktären och säger att man ska lösa det kommunalt på det sättet, då är det tvingande, menar jag. Sen så vad andra kommuner gör, vill jag inte ge mig att diskutera. Våran kommun har tagit beslut om det här målet, och därför står vi här idag.
Ja, de är gudfader, ja. Det är bra.
Ja.
Ja. Ett önskemål och nästan ett krav är att vi som är där ute är berörda av detta, så det inte blir som det har blivit nu, en massa oro. Att vi bör ju få veta före tidningen vad som ska hända. Annars har det varit hela vägen, så har tidningen legat steg i början. Och så vill vi inte ha
information. Nej, jag håller med. Jag hoppas att alla har frågorna. Ni får hojta till, annars får jag upprepa dem. Självklart så ska vi vara. Men jag kan säga så här, att ibland sitter Maria längst bak, men ibland är tidningen väldigt duktiga på att vara väldigt snabba. Men inför det här mötet fick jag i alla fall ett mejl om att tidningen tyckte att det var dåligt att de inte hade fått inbjudan hit. Och det kan jag tycka att det hade jag glömt. Men jag lovar att vi ska försöka vara så duktiga vi kan på information. Det är också därför jag är med på de här fem personerna in i gruppen.
Och om man nu får fram uppgifter i tidningen som man direkt ser är felaktiga, både när det gäller kostnad och andra saker som kommer ut som skapar oro, så ska man direkt få på tidningen och säga att det var kostnadsskrivningen så där eller inte.
Ja,
det är galet att komma med förändring på det här.
Jag håller med. Absolut. Jag
har skrivit mycket goda grejer som man tror nästan att man delägare har fastighetsbolag för att köpa hela gissor. Och sen sälja det dyrt.
Alltså jag vill inte vi diskutera om biten, men jag kan bara konstatera att vi har absolut en informationsplikt eller en informationsskyldighet här, och vi ska försöka göra det så bra vi bara kan.
Ja, före tidningen.
Ja, sen vet jag att hur vi än informerar så är det så att det alltid finns synpunkter på det. Just information är ett svårt. Det är ett svårt område. Men det ingår vårt uppdrag, och vi har kallat till flera möten i den här församlingen i det här projektet. Absolut. Men det är en bra synpunkt.
Varför är det omöjligt att få reda på vad det kommer att kosta?
Jag kommer till det här framöver, och det är inte alls omöjligt att få reda på det. Det som har talats om, jag kommer återkomma till det här framöver, men då kommer det stå precis vad det kostar. Sen beror det på hur stort tal man har, något annat. Men det kommer stå precis här.
Ja, har det för betydelse för stort tal?
Taxans utsumma. Vi kan ju återkomma till den frågan när vi kommer till den delen. Ja.
Jag har för mig att en sjö har stränder runt om. Den här konstiga sjön har bara en strand och det är 12. Det vill som betala alla de andra som bor runt om. Jag begriper inte, det är bara skuggat lite där. Det är bondgårdar, det är sommarstugor, det är allt möjligt runt om. Men det bara gäller våran grej där. Det, vi har aldrig fått något svar på detta. Det är på andra sidan där. Är det bondgårdar, det tror jag går skiter i vattnet till dagarna. Men våra tankar som står där släpper inte ut någonting. Jag begriper inte logiken i det hela.
Nej, jag kan hålla med om att det är en otroligt svår att förklara. Det finns en bra förklaring till detta. Men ni vet att mycket väl lagstiftare inte alltid tänker fullt ut logiskt. I det här fallet, som det säger, den här lagen som Leif Forsman mycket riktigt benämner den tidningen, lag 406, säger jag fel till med sig?
2006.
Tack! 2006, precis, 412. Den säger att när det är en samlad bebyggelse, och då talar man i lagstiftningen och i de här fallen som var ungefär 20 hus samlade, så anser man att det är svårt att lösa enskilda avlopp där, när det ökar antalet hus. Där då förstår ni kanske inom, om man utgår från den tumregeln, sen finns det varianter på det, men här finns det en samlad bebyggelse. Och där då är den här ringen, då är den här sträckade området avgett utifrån en samlad bebyggelse. De här andra husen på andra sidan sjön ses mer som utspridd bebyggelse där man eventuellt skulle kunna lösa det lokalt. Nu svarar jag egentligen kallt på frågan, så att säga. Jag lägger inga värderingar där, men det står att tillämpas.
Du säger att det är svårt att arrangera en bra avloppshantering om det är mer än 20 hus. Jag begriper inte det. Varför är det för svårt med det? Vi har begreppt det tankar. Vi släpper inte ut det.
Alltså, nu säger jag, det här var inte mina personliga åsikter, utan det här är hur man tolkar detta. Hur man i Sverige, och det är faktiskt så, hela Sverige är väldigt tuffa när det gäller de här sakerna. Man är så riktigt, riktigt tuffa, och den här lagen, den sveper över hela landet. Det är väldigt många kommuner som har tvingande områden. Precis exakt den här frågeställningen. Här är en samlad bebyggelse, men de här då? Så frågeställningen finns överallt, men det är bara den tolkningen man har gjort, alltså, och riktlinjen.
Vem har gjort den tolkningen? En Växjö kommun eller någon?
Men som du förstår, som jag säger, att den finns i hela Sverige. Precis samma sak. Samma lagstiftning, samma tuffa beslut, samma avgiftsskyldighet. Så hänger ju förstås ihop med de som har gjort förberedelserna till lagen och hur lagen används. Och det är ju inte Växjö kommun. Däremot är kommunerna tillämparna.
Men hur kan det vara prioritet 1 att ge sig på, eller det är det ju inte, respekt som tar först, men gissor. Vi har ju Insbergsgården som är illskitig. Varför ska vi ge oss på en ren sjö?
Avloppsdiket nedanför stationen. Giftiga hörjul.
Det är så att det här är en åtgärd som görs. Men nu till exempel töms, om man tar Insbergsgården, töms de fördammarna ner där och samsugs så att man inte ska släppa ut skit. Så det görs, vi gör åtgärder hela tiden. Vi har på oss att byta avloppsledningar och att förbättra hela tiden. Så det här är inte den enda saken som görs. VA-planen med dokument som kommunen har tagit fram innefattar ju väldigt stor mängd med aktiviteter. Och det här är en sak. Jag har innan det här byggt ut Spexut, jag har byggt ut Santobaden. Det är de två som nu är då Isut som står.
Jag måste fråga, har ni ansökt någon gång av någon form av EU-bidrag till detta? För det är ju ändå ett miljöprojekt. Och vi vet ju att Sverige utnyttjar ju inte en bråkdel av vad vi har rätt till.
Nej.
Har ni undersökt
dem så? Vi har förhört oss om det, och eftersom det här sveper hela Sverige, det är som hela kommunen har sådana områden bygger ut, så är det ju, det ska ha någon form av unikitet i det hela, och sen ska någon form av, om alla kommuner bygger ut fem områden, så finns det inte möjlighet att söka bidrag, så kan vi säga. Så vi söker bidrag för andra saker, anläggandet av dammar till exempel, för att ta hand om sådana här sjövatten och annat, och där kan man söka bidrag på andra sätt. Men i det här, i sånt här ganska så vanligt ärende, så anses det då omöjligt att få bidrag.
Men du, alltså att inte göra något åt den där sjön där nere och inte, alltså det är ju så dumt så klockan riskerar ju att stanna där, alltså. Det är enfaldigt.
Jag vill återigen betona det. Om man tittar där med planen, det är ett väldigt massivt dokument. Där står det mängder av åtgärder som vi har på oss att göra, som kommunen har ålagt oss då. Gissot är en del i det, men där står det också att vi ska byta mängder av avloppsledningar varje år, därför att avloppsledningar läcker ut. Det är vår del i det hela, så det finns mängder av åtgärder, så det håller jag väl inte med om att det inte görs något annat, utan det görs väldigt mycket. Men det, alltså, den delen, det vi står i här nu är en väldigt tuff grej. Det är en tvingande kommunal anslutning då. Och jag är fullt medveten om att det är jäkligt tufft, sett ut.
Ja, lagstiftarna har haft huvudet under armen. De har ju inte kollat vad det blir för konsekvenser för vanligt folk. Har du en aning om vad en fattigpensionär, vad spannet är på hans nettolön i månaden? Nej, det ligger mellan 6 och 10, 11 tusen. Och då ska de betala det här. Alltså, lagen är kriminell. Den är kriminell. Som den används idag.
Har vi några andra frågor just nu hit så här långt? Nu kommer vi in på lite, som ni förstår så är det vi står i här. Vi har fått uppdraget att bygga ut och vi ämnar att gå vidare med att bygga ut. Vi ämnar att gå vidare in i det projektet. Så det som följer här bakom mig nu är just hur vi tänker lösa det rent tekniskt och det via tidplanen. Längst ner en fråga.
Jag har fått ett beslut av kommunen. Varför då inte med på detta möte? Jo, att du ska få de här frågorna.
Vad är de?
Alltså, den här VA-planen, det här, hur man tar fram planer i kommunen. VA-planen har tagits fram på precis samma sätt. Den har varit ute på remiss och det har funnits tillfälle för yttrande och synpunkter på det. Ja, det var väl stort sett ett år sedan. Vi hade ett möte här för, jag vet inte om det var ett år sedan, det var det slutförening som bjöd in till det. Men att de ska vara med här idag är ju, alltså beslutet, det är taget. Det kommunala beslutet, så att säga. Så att, och vid uppdraget. Så jag vet inte riktigt, i det här skedet så vill jag informera om hur vi tänker gå till vägen.
Ja.
Och den politiska besluten är redan tagna, så att säga. Är det svar nog på den?
Ja, fast de brukarna här som man kan ställa frågor bakom mot allt. Olika beslut, inte bara hänvisa till lagen. Utan vi har tagit beslut där i människor, eller hur?
Ja, men beslutet är ju taget just nu. Utifrån en lagstiftning självklart, men att det har gjorts en inventering, och det tror jag att alla känner till, så en inventering av alla enskilda avlopp, så jag känner till bakgrunden till detta. Inventeringen av alla enskilda avlopp visar en väldigt stor andel av underkända, och i det sammanhanget så tittade man nu i den här VA-planen, det står beskrivet i den, finns tillgängligt på kommunens hemsida, varför alltså. Går det lösa då lokalt? Går det annan enskilda tankar eller slutna tankar eller inte? Och i sammanhanget med det, alltså är det här området ligger väldigt lågt, alltså är nästan grundvatten. Stora delar, när det regnar mycket så blir det vattensjukt. Då anser man det otroligt svårt att göra en konstig eller en infiltration till exempel. Så att det finns ett antal argument för beslutet, det är väl framförallt samlad bebyggelse, underkända avlopp, många underkända avlopp så att säga. Många måste åtgärda. Åtgärdandet är svårt och slutna tankar anses inte vara en sån lösning. Det är väl ett axplock av de argumenten som man i fullmäktige har något till beslut. Och de står beskrivna i VA-planen också. Men något mer den informationen, så är det ju så med kommunala beslut att det är ju upp till varje ledamot att ta beslut. Men det är det som är bakgrunden.
Ja. Den sista frågan som du inte rår för, så att säga, men hur ser det ut på de här tillflödena som finns i Gissultation? Hur ser det ut? Den här Lövhulta bäcken, har man tagit några vattenprover i den tiden? Är det den som är den största miljöboven i hela dramat?
Kolla på Sigvard, om du känner ut vad som
frågar. Nej, det kan jag inte vara på rätt upp och ner heller. Nu är det med frågorna för rätt.
Jag står i den här Lövhulta bäcken, Gissultation, Källan.
Det har ju gjorts åtgärder. Vi har ju bland annat åtgärder själva uppe vid Sörensundellen när man bygger nytt. Vi har byggt en damm för att ta hand om föroreningar från de liten asfaltsytorna. Det har gjorts åtgärder i Lövhult. Och det är ju alltid handlar om att förbättra förstås vattenkvalitet.
Den har måttlig ekologisk status.
Ja, vi behöver inte dyka ner svårt. Nu förstår mitt svar. Vi känner inte till något. Visa något på så. Var det någon mer som viftade och tyckte det så ut som? Nej men alltså, det är inte så att jag står här och skyller ifrån. Vi har fått en uppgift. Vi representerar kommunen. Det är ett kommunalt bolag. Alltså, är man förbannad på kommunen så att säga, så är vi är ju ansiktet utåt. Det är nu. Tveklöst är det ju så. Frågan är bra där bak i salongen, men politikerna har tagit beslut och det gjorde man ju tidigt i år faktiskt. Ska jag gå vidare lite? Det finns tillfälle för frågor längre fram. Jag glömde säga det innan. Eftersom vi pratar om hur vi löser detta framåt, projektet och vår utgångspunkt är att vi kommer att bygga ut kommunalt för EON. Så vi har också bjudit med Swedbank här idag. Jag tog mig ner att Anna Frisk sitter längst fram här. Därför att vi tänker oss i frågestunden att det kanske dyker upp frågor om arrendeproblematiken och lånemöjligheter till lån och säkerhetsupplåtelse och allt annat.
Det blir för dyrt.
Så därför finns Swedbank här, så ställ gärna frågor. Ni får gärna ställa frågor efter mig kanske, säger jag. Sådär. Hoppas att ni är kvar där. Det vi har tänkt oss när vi bygger, det är en överföringsledning från Nässjö. Det är en röd linje, lite halvslarvigt ritat. Den är inte fastställd eller fastlagd, men det är ungefär så här vi tänker oss. Ser alla den? Den går från där det står Gissut och sen går den till Sörensundellen, eller mot Sörensundellen. Bilprovning någonstans där. Där har vi den ämsta kommunala VA. Pekar.
Attebiks då?
Ja, det finns på den sidan som går däråt.
För därifrån ut till Ulo är det 3,3 kilometer.
Ja, jag tror härifrån som ser
avsnittet i stort sett samma. Ja, det
blir lite långt. Ja, så är det. Men det är där vi har tänkt oss. Någonstans. Sen så är det så att den här riksvägen är på väg att göra sånt till 2-1-väg. Trafikverket håller på att titta på det. Så där håller vi på och för resonemang med Trafikverket. Då finns det någon möjlighet att hitta någon synergieffekt tillsammans med dem. Vi får se och titta på det. Oftast låter det bättre än vad det blir i slutändan, men jag tror att de har väl, skulle vara klara 2017, säger varje år.
Innebär det att om du skulle veta officerna så är det inte aktuellt då?
Vad sa du?
Om du skulle veta officerna så är det inte aktuellt då?
Ja, men så menar jag inte. Ursäkta, det var lite slarvigt uttryckt. Självklart tittar vi tillsammans med Trafikverket om vi kan göra någonting ihop. Självklart är det så. Så det är inte så att vi är så stelbent även om inte. Kan man hitta synergieffekter så vill man göra det. Men deras väg ska vara klar 2017. Medan det skräver man väldigt mycket. Vi har inlett diskussioner där. Det där är sträckningen ungefär. Och det vi har tänkt oss i området. Nu är det här en lite plottig bild kanske. Men ni ser här en... Här har vi en tänkt hus. På varje tomt har vi tänkt oss en stor pumpenhet. Att man har självfall avloppsledningen ut i den här pumpenheten. Och det här är sådana vi har i Spexhult. Sen har de exakt det fabrikatet, det får vi se. Men det är en plasttank som man gräver in dit på avloppet. Från den pumpas sedan vattnet ut till den kommunala ledningen som ligger någonstans utanför tomten. Sen har vi då vattenledningen in som vi ser också en blåare. Så att en nedgrävd pumpenhet per tomt tänkte vi oss. Så har vi gjort innan. Den är då hela ansluten in i huset. Det som ingår i anslutningsgiften är själva pumpenheten och pumpen så att säga. Skulle någonting hända med pumpen så ingår det då i vårt åtagande och kommer att byta pumpen. Så att om det blir ett avloppsstopp så kommer vi ut.
Ska vi betala strömmen till det? Ska vi betala strömmen till pumpen?
Strömmen till pumpen betalar fastighetsägaren.
Precis. Oh, herre, yes.
Vi kan säga så att mycket av dem pumpar.
De pumparna har spexulär och med en pump på 1 kW och de går inte jättemånga timmar om året, så kostnaden uppskattningsvis är 30-40 kronor om året. Något sånt.
Den här bilden visar vad schematiskt skulle ha tänkt oss, och den är ganska vanlig tänkt.
Om man inte har egen
stugan? Om man inte har egen stugan får man problem, helt klart. Jag fick den frågan innan här också, den får vi ta med oss. Jag vet att det förekommer. Det går att lösa på andra håll, tror jag. Men det är en vi har med oss den.
Ja. Gräver ni ner en ny tank även om det finns en tank?
Ja, det är en speciell frågan om vi gräver ner en ny tank då. Det är en speciell enhet så att säga, som den här pumpen passar perfekt i, så det måste vara just den enheten. Däremot har man möjlighet då, det ska inte bli för teknisk i det här första mötet här, men man har möjlighet att sätta den kanske där man har, om det nu går. Man kanske har ledningar ut till en tank idag. Kan man ju ta bort den och sätta på samma plats, skulle man kunna tänka sig. Man får titta lite hur det ser ut, men den möjligheten finns ju möjligtvis. Jag håller vidare. Det var en liten en sån bild. Här är en plåtrig järn här, men det här är väl egentligen för att visa bara hur det ser ut. Nu är det inget tvåvåningshus på det sättet eller källare, men här ser ni den här tanken nere. Vi är en som nummer 8. Sen har man ledningar ut i den här tanken och tryck och gå ut från den till den kommunala ledningen som ligger här. Och sen har man en larmindikator som står här på synlig plats. Det är alltså en indikator som larmar något fel på pumpen. Så att en sån på varje fastighet tänker på. Så det är precis så vi har byggt i spexet. Ungefär 300 sådana enheter ute.
Ja. Hur fungerar den? För vi är ju ofta inte där. Ja.
Nej.
Det är man 3-4 veckor man är inte där.
Den är ju inte så mycket. Så.
Har det inget sätt att komma upp någonting om?
Ja.
Inget sätt att någonting kommer upp?
Nej, den här är ju inte, till den här får man inte koppla som något dagvatten till exempel. Och det finns ju också en backventil som gör att det inte kan gå bakåt åt andra hållet. Så vi tänker att det blir, när man inte är där blir en tryck åt andra hållet och stiger upp i ljuset. Då finns det en backventil som stoppar det där, så ser till att det flödar inte från den kommunala ledningen och inte. Så den här används ju väldigt många sådana här områden.
Hur djup ska den ner?
Sigvard?
Ja, normalt är den där på ungefär, alltså inloppet i den ena sättet. Hela enheten är två, om vi nu kommer välja den sorten som vi har i spex, så de är på ungefär 2 meter och så ska den ner ungefär 2 meter. Sen kan man kapa den om man vill och förutsatt att man får en frostfritt istället. Man måste ju ner någonstans runt 1,60 om det är varje förmedelskapet. Alltså. Du kan kapa den till ungefär 1,60 och ändå klara.
Är det tyngdbilen eller kan den komma upp?
Den ska hålla sig kvar, för det är lite flänsa på den här typen som är här, så den ska klara det i det här fallet. Och blir det någon annan typ så får vi titta på det, men det är de använder, så det ska kunna fungera.
Jag
gratulerar
honom.
Det är inte många som ska
använda. Vad händer om man gör ju att flesta är egentligen sommarstugor som man använder till och med som inte isolerar någonting.
När man tömmer
just
avloppssystemet, alltså det är ju egentligen vattenledningsnätet man får tömma då. Det blir ju ganska likt förfarande som idag. Alltså,
det kan man som egen göra själv, eller måste man bli med fantastiskt?
Vi brukar ju ta ner vattenmätaren på frysrisk till exempel, eller stänga av vid fastighetsgränsen till exempel, ventil.
Det bästa är ju alltså att installera någon form av ventil eller tömning. Om du inte ska använda den på vintern, så är det bästa att bygga den antingen med någon uppvänt eller att man har så att man kan tömma. Alltså att man tänker på det när man gör installationen, så att du kan tömma på en lågpunkt till exempel. Det kommer ju kunna visa sig lite när du skickar ut lite mer information, lite tips på hur man gör. Men man behöver alltså tömma ner det i så fall, det är det lämpliga. Annars är det risk att du får sönderfrysning.
Vad gör de som inte vill ha en sån där? Som har en tank med alkohol i.
Ja, det kommer inte att vara tillåtet att ha en tank för att gå in.
Det kommer att ändras nu, menar du? Har du? Tack för den, det var fint. Det var hyggligt. Det enda namnet var fint.
Men det är ju det som är det tuffa i detta. Det är precis det som man står och säger.
Måste vi ha den här klorerade soppan från vattenverket också?
Jag skulle gärna ha ett annat vatten, men det är inte så lätt att hitta det.
Ja, vi har ett jävligt fint vatten uppe i Gisö.
Vi kommer till den frågan här lite längre fram. Nu visar vi teknisk lösning. Det här är ju väldigt snabbt, bara för att se det. Så det finns ju mycket detaljer i detta. Vi har mycket information att återgå om och skicka ut. Och vi har ganska bra informationsmaterial där man kan läsa in mycket av de här frågorna och fler som man har. Ja.
En teknisk fråga då. Den här punkten du pratar om, den gräver alltså kommunen ner då på lämplig plats.
Man som fastighetsägare gräver man ner den själv. Ja. Vi kommer att kontrollera att den sitter på rätt. Vi levererar ut den här pumpgropen så att säga, eller själva plast.
Vi samlar med grävningen från gatan och in.
I samband med att man själv vill ha det, eller man ska ha inkopplat det. Så då kör vi ut den, så man fyller i en servisanmälan, heter det, att nu ska jag koppla in mig till det kommunala. Och så skriver man vilket datum det är som man vill göra det, och då kör vi ut den här tanken. Sen så gräver man ner den. Och därefter när det är dags att koppla in så kommer vi ut med pumpen och se till att den hamnar på plats. Ja.
Ja, man måste ju gräva ner den på varje tank, eller kan två gärna samsas och ställa dem jämte varandra och upp. Så det blir ett
dike
upp.
Ja, så vi sätter allt igen på varje tomt.
Man kan inte bara göra två grannar kan sätta in.
Det är väldigt svårt att köra ihop. Alltså det är klart att det skulle gå rent, alltså rent praktiskt att säga. Men det hamnar ofta i problematik när man har två grannar. För det finns en del en sak i det här. Och det är att man missköter pumpen till exempel. Det har vi haft några fall när man stoppar ner handdukar. Och det kan vara vad som helst. Så den går sönder. Då hamnar man i en situation med valet som går sönder. Och det är det. Och det går att skratta lite åt det. Men det är faktiskt så att ansvarsfrågan är svår att reda ut. Och det är en av anledningen till att vi har en här tomt.
Ja, det är väl egentligen ingen aktie att ha en per tomt. Det är bara 30-40 spänn av året att driva pumpen. Och då är det grävningen av den i så fall en engångskostnad. Sen är det inte något mer på om
man
har en.
Man kan ju tänka sig att jag tänker att frågan kanske är, man skulle ju halvera kostnaden för pumparna, eller vad? I så fall då. Men vi sätter allt igen här tomt.
Ska du mena att det är kört då alltså?
Att ha ihop?
Nej, att ha kvar sin tank.
Ja, men det är ju så. Alltså, slutna tankar är ju inte godkännande när vi har byggt ut ett kommunalt VEON. Det är det som är.
Ja, men då är det ju kört. Vad fan sitter jag här för då? Ja. Kan jag inte förstå. Då är det ju så.
Då är det så.
Då är det bara hemma i det huset.
Så det ser det ut. Kan det se ut om man går fram?
Nej, för fan, jag orkar inte sitta här och lyssna på det.
Nej, men det då tycker
det
jag
kan ingen vara min som sitter kvar här. Jag vill inte vara kvar där. Fy fan.
Nej, men det är anläggande på det. Det är att ingick i det här byggkoppet idag. Så
till
den
funktionen
där
gjorde
det
är
fick
på en fixa. Alltså, kostnaden för själva pumpen och pumpgruppen, alltså den stora kostnaden i detta, ingår i den avgiften. Men att gräva upp, alltså gräva liten, det ligger på fastighetsägaren själv. Eller på stugägaren själv.
Så det måste vara en, vi måste
ta dit den. Så är det.
Fråga.
Ja.
I och med att vi har problem att få fast grejerna i backen, så skapar man ett problem för oss som vi inte riktigt vet hur vi ska lösa kanske.
Nej, det var lite den frågan vi hade innan här. Det vill säga att medan sig var det gäller just att den inte ska flyta upp då.
Nej, alltså det funkar ju i spex. Vi har ju några väldigt låga tomter där, va? Så att jag tror nog att det skulle kunna funka. Det kanske är ännu värre här, men...
Du kan låta ut och pågräva, så gratulerar jag.
Ja,
det står ju vatten upp i backen, ja.
Ja. Nej, men vi får titta ner på det. Vilken teknik, men det är ju den vi har använt tidigare. Och det funkar ju även i den här typen av områden. Men det ska vi ju kolla även med leverantörerna. Så jag vet inte mer med tankarna. De får ankas med betongklumpar, eller?
Ja.
Ja.
Tillägg där då, om jag kanske får komma in med. När vi hade första mötet så var det då politiker med bland annat som pratade lite här, och då sa man att gräva ner tankar, det var inte att tänka på hur de flyttade upp. Hur fanns det där för mer än då?
Samma sak.
De här så, ja, det, jag vet inte vad jag ska svara på den här frågan. Den får stå för sig här.
Det liksom. Har vi börjat rätt dödssäkert fast det fanns 30 tankar som inte har flyttat upp så var det en risk.
Jag lämnar den frågan. Jag kan bara konstatera att vår teknik känner vi oss trygga med. Den här används ju väldigt många sommarstudieområden där man har de här problematiken. Sen är det ju så, det är ju väldigt mycket vatten. Man får ju se. Och då får man se om det behövs en form av extra förankring på något sätt. Men i detta projektet finns ju vi med hela tiden. Men det är klart att om inte den kan sitta där så har ju vi problem med, för det är vi som ska bygga ut själva lösningen. Det är inte så att vi slänger lite tank och sen går inte den på ner och sen så går det inte.
Är det inte värt att gå ut och provgräva? För sätter ni igång nu så får vi betala 160 000 kanske. Sen kanske du inte hittar några grejer som fungerar.
Vi känner oss rätt trygga med att man ska få ner de här tankarna. För det säger det man tar och de gör det på många andra ställen. Okay. Så det här är liksom ingenting som är nypåhittat på den här tekniken. Den används, vi har använt en spexut, den används på väldigt många andra ställen. Varför man använder den är för att i stan bygger man självfartsledningar. Och med den vattenmängden man har i de områdena som Gissu till exempel är.
Så du åker ut och gräva idag? Vi har grävt hos en och han är en bit in ändå.
Ja, visst.
Det gräver de 40 cm. Sen börjar du trycka av vatten så du kan sätta upp din pumpa och grejer.
Ja, visst.
Du räknar ut resten själv.
Ja, och då, jag vet ju det. Så jag känner mycket väl till hur mycket vatten det är där ute. Och, men då är det så att om du gräver självfartsledningar så går det ännu längre. Ännu svårare att lägga ledningarna.
Ja, det är det jag menar.
Och i det här fallet så är det enklare är enklare ledningsläggning än vad det är på självfartsledning.
Ja.
Om
du
sa ner
1,50 sa han.
Ja,
vi är ju
40 cm. Ja, visst. Vattnet är ett jätteproblem. Visst är det så. Men det är inte bara insult som mycket vatten.
Om man inte har någon chans att bygga in det här grejerna här nu är, utan man spannar ju ute i vägen.
Ja.
I gränsen.
Ja.
Hur ställer det sig då in?
Den här avgiften vi talar om då.
Den är till gränsen.
Den är till gränsen och det är den som är i första skedet den tvingande. Alltså det är den man tvingas betala. Och det gäller ju alla. Det är det som är det tuffa. Har man sen... Sen är det då att har man då en tank så ska ju den kopplas in. Har man ingenting överhuvudtaget, alltså man använder inte överhuvudtaget, så att det vi gör, vi bygger ut, vi tar betalt för anslutningen eller för anslutningsavgiften, men sen är det miljö- och byggkontoret som ska se till att de som har underkända avloppsanläggningar växlas över till det kommunala så att säga. Och då är det en bedömning av varje enskild tomt vad man har för behov. Så
Den får man koppla in vattnet och så har tagit torrtoaletten i alla fall.
Det kan man ju få sig vad det
på. Ja, jag är en av sånt som har det så att det får man. Än så länge i alla fall.
Det måste man väl få, för det kommer väl att ta ut med det.
Ja, men på sikt kan en hela trinhändning försvinna, men den finns ju kvar än så länge i alla fall. Än så länge får man göra så, det tror att man kommer att fortsätta göra det som man vill.
Ska vi gå vidare i hela tiden så är det den här avgiften, anslutningsavgiften, som är tvingande och inte förhandlingsbar i de sammanhang. Så den är det tuffa. Så här ser tidplanen ut. Jag kommer snart in på kostnaderna. Tidplanen ser ut så här. Och vi är där nu 2014. Vinter står det. Planering och projektering. Vad det är, de två jobb. I stort sett så innebär det att det mötet vi har här nu, vi tittar på ledningssträckning från Mälaren Gissult till Nässjö. Hur ska den vara? Hur ska ledningarna ligga i Gissult? Just för att hitta de här bättre platserna då, om man tänker på torr och vatten. Vad finns det för anläggningar ut idag? Hur ligger vattenledningarna idag? Hur ser tomterna ut och var någonstans skulle vi kunna gå fram? Det är liksom den här leden som är planerad projektering. Det finns ju fornminnen på vägen till Nässjö, det finns ju det här med trafikverk och annat, så det är mycket att tänka på, mycket att planera och projektera, och det räknar med att det är vinter och vår nästa år som det kommer att ta. Vi kommer att handla upp den här delen, det vill säga att någon kommer att bygga den här överföringsleden åt oss, den upphandling som kommer göras. I området kommer det förmodligen också någon som bygger den. Vi får se, men vi tror att det blir så. Så det här kommer handlas upp under vår sommar, så att fram till sommaren hoppas vi sedan ha tecknat ett avtal med vem som ska bygga åt oss. Spexhult var det NCC som byggde ut. Och då hoppas vi att när hösten kommer, eller vinter, eller har vintertid nästa år, när man har lämnat sin stuga, förhoppningsvis att vi då kan börja bygga. Och att det ska vara klart sen, som ni ser i, längst ut till höger då, i sommarperioden 2016, så är många så mycket som händer. Det är slutbesiktning, inkoppling, projekt och slut. Och i samband med det också fakturering då, av den här avgiften. Så ser den en ganska så tuff tidsplan ut. Nu har ni sett den första kursen. Någon fråga på den tidsplanen? Osäkerhetsfaktorn här är ju det här upphandlingsskedet. Men det är också det här med ledningssträckning och ledningsrätten. Man ska komma överens med markägaren. Och det är inte bara Umeå jag tänker på, utan det är ju också hela vägen in till Nässjö. Och det finns ju fornminnen och annat som kan göra att det tar lång tid. Så det är väl en osäkerhetsfaktor typ då. Men om det är som det ska, så är det som gäller.
Jag har en fråga. Jag är osäker. Jag kanske inte fattar riktigt. Lilla är fram till tomten.
Ja.
Sen ska den in på tomten. Ja. Och titta längre. Alltså.
Ja.
Ska var och en fastighetsägare se till att sköta detta själv?
Det var jättebra att du ställde den frågan, för de inte blivit alls. Om man tar tillbaka den där bilden då, så är det så att vårt ansvar, vad vi har och vårt uppdrag, det är att bygga fram till den här, och det står förbindelsepunkt. Det är i tomtgräns.
Det
är
tomtgräns,
det är väldigt bra. Ja, det är den här sträckan. Det är den här sträckan då.
Ska
det
grävas på vägen eller inte då?
Ja, eller precis, den har gått bakom
mig. Det var sommarvatten.
Ja, precis så.
Och elen går ju vägen ner.
Ja, exakt var vi lägger oss. Men vi är ju väldigt vana vid att det ligger diverse ledningar när vi går fram.
Hur djupt har vi tänkt att gräva det?
Ja, nu vet vi inte exakt. Vi vet inte exakt vad du har in, men vi vet heller inte exakt om vi går i varje enkel väg. Man kan ju säga så här, när man har hus på båda sidor vägen, då ligger vi i vägen. Det brukar vi ungefär vara så.
För när vi har sommarvattnet där skulle vi gå ner 70. Det gick bara ner till 40, för det gick inte på den här vattnet.
Ja, just det. Men jag säger det, vattnet är ett problem. Vi är medvetna om det.
Och så sanden rinner över bara.
Ja. Men svar på frågan som ställdes här, så är det ju. Vi bygger fram hit. Vi kommer leverera den här punktstationen när man väl behöver den. Men varje enskild fastighetsägare måste ju ombesörja ledningsdragning och fram från pumpen till tomtgräns. Och också från huset till pumpen. Det finns för alla anledningar att diskutera den samordningen då. Det finns ju ett antal entreprenörer som kan det här, som är duktiga på det, som man säkerligen kan förhandla med.
Den pumpen, vad jag förstått, den kan du sätta precis vad du vill. Om det är av tekniska skäl för min del, tänker jag, om man vill sätta den bakom huset på hörnet längst ner, så är det okej.
Tänk nu att den här bilden är bara... Man skulle kunna placera den i stort sett vad som helst.
Jag tänker på vårt fall till den här pumpen. Det närmare
huset
är ju...
Ja, jag förstår vad du menar. Och din fråga är egentligen om du skulle kunna sätta pumpen här bak istället.
Ja.
Om vi kommer ju... Om man säger att man går fram här och vi har en förbindelsepunkt här, och vi säger att där kommer vi leverera vatten och avgång. Men om du vill sätta den där bak istället, så får du längre ledningsdragning till fastighetsgränsen istället, så att säga. Det kommer få jävla lite längre. Men visst, det finns ju alla möjligheter att diskutera pumpfaseringen.
Man får ju ändå gräva fram det huset. För du måste in i huset och göra tätt med pumpen på vägen.
Ja, det går att titta på den här pumpen. Det som inte blir förhandlingsbart, det är ju att om vi ser att vi måste ligga här av någon anledning. Det kan ju vara att man ligger mitt i vägen och har flera anslutningar. Då kan man nog inte som fastighetsägare säga att jag vill ha inkoppling här borta. Så där har vi då rätt att säga att det blir här. Men att man blir placerad på det stället, vet inte om alla hänger med, får leva på det i så fall, så kan det gå helt okej. Då får man då längre ledning själv istället. Så det är då att titta och anpassa och få till det så att det förhoppningsvis träffar rätt så rätt för studien. Huset. Där var vi. Där är kostnaderna. Och det är väl egentligen det som har varit mycket tjafs och skriverier om och diskussioner. Och det hade vi också på mötet sist, när vi inte kunde svara riktigt på det här svaret. Det som togs beslut om, nu står det här som ni ser, en budgeterad kostnad i det här projektet. Alltså vad vi räknar med att det kommer kosta är 14,3 miljoner. Om man blandar ihop det med framtidens skola och annat som händer i den här kommunen, så säger jag så här, glöm det. Det finns ingen som helst koppling däremellan. Det hör jag ibland. Det är en kraftig felsägning. Hoppas att ni förstår det och att ni respekterar det. Därför att den här summan, 14,3 miljoner, av den kommer den här församlingen betalar 8,3 miljoner i anslutningsavgiften, eller tvingande. 6 miljoner ytterligare kommer då läggas till den här som tas från det övriga kollektivet. Så att hela VA-kollektivet betalar resterande 6 miljoner. Och det är då den största delen av överföringsledningen. Så man kan säga att det betalar för de här ledningarna i området och en del av överföringsledningen. Resterande del smetas över på alla andra som har VA-tjänster i kommunen. Därmed kan man också då säga att Nässjö kommuns skattekollektiv lägger 0 kronor i det här projektet. Det kommer jag inte dementera fler gånger i tidningen. Det lovar jag. Som en reflektion på den. Så kommer diskussionen om att skattekollektivet betalar den här utbyggnaden, så kommer jag inte kommentera det, men jag har sagt det här idag. Och det räcker så. Men den här summan 14,3 miljoner är de som spolar toaletten och använder VA-tjänsten, eller de som betalar. Och då ser ni att det finns två exempel jag har ställt upp här. Och då frågar alla vad kostar det då för mig. Nu är vår taxa baserad på tomtyta. Jag har dividerat med mig om det här, och det kan vara svårt att förstå, men så ser taxan ut, och så har den gjort i många, många år, och den ser ut så för alla i hela kommunen.
Och då, det är inte många som har 1000 kvadratmeter.
Nej, jag har fått alla kvadratmeter i storlekar och rum, så det är de som står i kontrakten som vi tittar på då. Men det är rätt, men det här är ett exempel på det då.
Vad har ytan med det här att göra egentligen?
Taxan ser ut så, alltså tanken är ju egentligen så här: ju större tomt du har, desto större hus kanske du har, desto större nyttjande av VA-tjänsten. Det här är en gammal historisk sak, men det kan vara väldigt svårt att förstå det, men det är så, den är upplagd. Den finns att läsa och titta på. I fallet Hissund så är det ju till en fördel, som jag säger, eftersom tomterna kanske inte är så stora på alla. Det är ganska stor skillnad på tomterna.
Det
har ju mätare på dem, när vi betalar ju efter hur mycket vatten vi förbrukar, och det är ju avlopp och sen kostar pengar.
Ja, men alltså det här är ju, nu är det ju anslutningsavgiften här som vi pratar om.
Ja, men här, alltså det är ju storleken på tomt, och säger om jag har hus på 50 kvadratmeter eller på 200 på en tomt.
Ja, man kan ju säga så här, om du skulle ha ett hus som är, om du har en tomt som är på 10 000 kvadratmeter, då skulle du kanske ha en ledningssträcka på tomten med 100 meter mot gatan. På den ytan skulle du kunna få in kanske 5 hus till och anslutningsgifter till. Så att det är ju liksom storleken på tomten som styr hur mycket service man kan bygga. Nu blir det så tekniska detta, så jag tror att vi får ta det längre fram, och ni får återkomma med den här frågan till mig. Taxan ser ut så här. Tomtytan är en del av taxan, men är långt ifrån allt. Den stora delen av taxan är grundavgift. Det som det kostar, man har 1000 kvadratmeter tomt och ett hus på, och man har vatten och avlopp, det är inte dagvatten, alltså inte vägvatten, det får man ta hand om på sin tomt, så kommer det kosta 165 000 ungefär. 160, det beror lite på någonstans där. Det är det som står i VA-planen i stort sett. VA-taxan skulle höjas. Då är det den summan som är där. Har ni sett den? Om man skulle välja bort vatten, man har godkänt vatten. Man vill behålla sitt vatten, man har godkänt vatten. Då är det året runt vatten. Då, om man uppvisar ett godkänt vattenprov, så kan man då ta bort sitt, alltså välja bort vatten på den här. Nu är det kanske lite dåligt räknat här, men det är 10% som avgår. Men det är storleksordningen 145 000. Det kostar om det bara har avlopp. Är ni med på?
Om du kopplar in lite vatten som är till gissning, då det är bra.
Ja, det vågar jag inte säga. Jag har sett vattenprover där, men jag har inte riktigt uppfattning om exakt.
Det är alltid bra.
Ja, men alltså själva grundkvaliteten av det provet vi fick av mig i det här dokumentet ser ju bra ut. Men sen är det en sak till, då är det ju till, alltså att vatten ska räcka.
Ja, det har ju inte varit något problem med det, men vi får ju inte boka kaffe i en kaffesuga.
Nej, men det är en annan sak. Vi kommer inte sälja hembokt på er själva. Men hur som helst så är det så att om man har godkänt vatten och vill behålla det, så kan man ju få behålla det. Det vill jag säga. Och då går en 10% på den här vatten- och avloppsgiften. Det som inte går att välja bort är avloppsdelen.
Hur räknar de då avloppet per kubik när det inte finns att mäta det?
Då räknar man, men man räknar det, man går på någon schablontaxa, man räknar antalet WC, antalet kök, antalet duschar. Det är en ganska detaljrik beräkning, men då tittar man på hur varje hus, vad det är för, hur mycket man har i huset så att säga. Så det är så det smidigast är förstås en vattenmätare och betala utifrån.
En fråga till.
Ja.
Det är avlopp på 155 000 för dem som då bor där ute i 5 månader kontra de som är heltidsboende. Vad finns det för skillnader på de tarifferna?
Det finns ingen skillnad, utan det är den här som gäller för alla. Samma taxa för alla, oavsett om du är där ute jämt eller om du är där ute en månad eller en dag. Så är det här som gäller.
Ja, det är rättvist.
Ja, anledningen till det är att man tänker sig att man vet aldrig hur det ser ut i en framtid. Det kan växa.
Nej, men då kan vi ändra det under skönan.
Ja,
alltså det är det ser ut varje år fram och till.
Ja, så här ser det ut och så här har det gjorts i alla de år som finns.
Ja.
Så det är liksom en... Det är ju det här kollektivtänket som finns, att alla ska reda på kostnaderna.
Ja. Kan var och en välja att ansluta sig till debattet?
Ja, det kan man ju teoretiskt göra. Sen beror det på hur den brunnen man har. Alltså, det bygger ju på att alla har vatten då. Men visst kan man välja själv hur man gör. Absolut. Det finns ju de som är enskilda brunnar. En egen potaten kanske då i vissa områden som vi bygger.
Ja, men vi som har vintervatten, kan vi säga att jag vill inte ha Nässjös vatten med avloppet? Okej, okay, det tar jag.
Ja, visst. Jo, det är det jag säger här. Så länge det vattnet är godkänt, så att säga. Av godkänt kvalitet. Och det säger...
Nu är det godkänt.
Ja.
Som det är nu så är det godkänt.
Ja, vi har ju sett det senaste protokollet där. Det ser ju bra ut. Och det är det jag vill säga här. Så att vatten och badrum kostar det. Tar man bort vatten och vill försörja sig själv, så är det det andra som kostar. Så. Vill man sen då koppla på sig på det kommunala... Nej, vänta. Vill man koppla på det kommunala i framtiden, så kan man göra det sen.
Det går. Om du vill ha ett tag, så blir det inte så dyrt då.
Nej.
Ja, det är bara en fråga här.
Ja.
Om jag har hälften så stort om, så då är ditt exempel.
Ja.
540. Är det halva summan då? Eller vad?
Nej, jag sa det. Den stora delen här är alltså anslutningsavgift. Och det går, alltså det går, vi kan dividera den här tomten utan till dödsdagen, men den är så. Och taxan ser ut som den har gjort i alla år, det får vi bara förhålla oss till. Jag kan visa här, det är en lite plottrig Excel-fil. Med respekt för er då, så visar jag hur det ser ut, för att förstå att den frågan är ju central. Och det jag står för nu, det var det jag visade nyss. Nu visar jag hur man räknar. Så att om någon kommer sen och säger att du visade på det där mötet att det blev den summan, för att man har räknat ut något här, och då jag står för den summan, jag vill säga nyss, det vill säga 165 000 i det räkneexemplet. Som vi räknar idag. Jag hade med mig den här för om frågan dyker upp, och nu visar jag den då, så har ni sett det. Så här beräknas vår avgift. Grundavgift finns det en. Nu är det här, de här siffrorna är alltså exklusiv moms i den här första kolumnen. Vi lägger på momsen längst ner här nere. Så den stora kostnaden i de här är ju den här grundavgiften. Så den är på nästan 100 000, kan man säga. Och de 165 är ju oberoende av tomtstorlek. Sen kommer det in här tomtyta. Mindre än 1000 kvadratmeter har vi kanske de flesta. Det finns de som har större. Och då står det 19,1 kronor per kvadratmeter gånger 1000, alltså 19 000 kronor gånger moms är då tomtytedelen. Så att om man då skulle ha 500 istället för 1000, så blir det då hälften av det där. Har man större tomtyta än 1000 kvadratmeter, så blir det billigare för varje över det, så att säga, med det halva priset per kvadratmeter. Så i det här fallet var det 97 kvadratmeter gånger 9,50 exklusiv moms blir det där. Är ni med på resonemanget, eller är det för plottligt? Och när vi ändå är här, så nämner jag en sak till, och det är den här lägenhetsavgiften som tillkommer. Så att, och det är en sådan, alltså ett hus eller en lägenhet. Och vi ser att de stora delarna är då 82 000 som är grundavgift. En lägenhetsavgift som är nästan 30 000 exklusive moms. Så den här tomtytavgiften är inte jättemycket att bli upprörd över, utan den stora delen är ju en kostnad som alla har. Men också är det så att om man är mindre tomt, så det är ju lite lägre, förstås.
Och
det här är de priserna som du ser här, som jag hade. Det är de här priserna som vi har angivit, som de visar nyss. Ni ser det längst ner, det står 163 497.
Ja, men det är ändå 1000 kvadratmeter då.
1000, ja precis, det är 1097. Det
är
de priserna räknas upp. Nej, det är de här summorna. Den här VA-planen så står det då. Dagens pris, idag betalar man i kommunen när man bygger ett hus 125 000. Med vatten och avlopp och dagvatten och något annat regnvatten också. Den här summan så står 165. För en villa i Nässjö eller vad det nu kan vara framtiden, så kommer det kosta 180 000. Men här, i det här fallet har man ju tagit bort dagvattendelen. Regnvattnet hanteras ju på tomt. Så de här priserna jag visar idag är de priserna som vi räknar med i taxan 2016. Och det är ganska vågat, som ni förstår, att göra det, eftersom det är en upphandling framför oss också.
Jag förstår hur många som pratar om priserna, det var det. Jag förstår att den frågan dyker upp från början. Och det är väldigt tydligt, då pratar man om 100 000. Och förmodligen en ökning med 45% fram till att den här ska vara färdig. Det
där
är strävan om priserna, men
du
har ju sagt att
nu
är det ett fast pris
då, punkt. Egentligen har det inte varit roligt, men vi har inte bemött det i tidningen, vilket du var inne på tidigare, utan jag har hela tiden sagt, och det sa på det mötet senast med, idag kostar det 120 000, den behöver gå upp 45%, och det hade stått hela tiden i varje dokument, så att någon luddighet eller täckande har inte varit, men 160 000 har florerat som någon sorts, och det har ju stämt att det är då, som ni ser. Det är ju det handlar om. Men det är...
Patrik.
Ja, ett ögonblick. Där såg jag 500 kvadratmeter. Jag sjönk det med 10 000. Ja.
Om man har en gäststuga på tomten, räknas det som en lägenhet då?
En jättebra fråga. Och egentligen så är det så att har du ett tvåfamiljshus då, en tomt, och sen så är ett hus där det är två familjer i, eller två hus på tomten, med fulla kök och fulla utrustning, så är det egentligen en lägenhet till. Och det är ju sånt vi får titta över. Vi har väl varit i Spexhult och pratat om det. Sigvard, du kan berätta lite om hur man resonerar i Spexhult.
Jo, men det är så att man bygger två alltså fulla lägenheter. Vi har väl inte 100 spikar, men alltså en gäststudie då med ett pent. Du kanske inte räknar som en lägenhet. Men vi måste ju titta lite på hur jag söker väg in. För vi har ju det problemet även i typ tvåfamiljsfastigheter i Nässjö eller ytterområden. Någonstans går det ju från att vara två lägenheter till att vara ett hus med en lägenhet. Så vi får göra lite bedömning. Men alltså, principen är två fulla lägenheter. Är två, då är det två lägenhetsavgifter så där.
Är ni nöjda med den här delen? Är det något mer att säga? Fråga att man är nöjd med summan med information.
Det hjälper ju inte för att vi blir tvingade i alla fall.
Det är helt riktigt. Det är helt riktigt. Men vi är inne på delen som är finansieringen som är en viktig del av det hela. Och i diskussionerna tidigare har vi talat om den här avbetalningsplanen på NAV. Alltså att vi har en skyldighet och också en möjlighet i vissa fall att tillåta avbetalningsplan på den här anslutningsgiften. Och det har vi några stycken från Spexhult när det var. Men det, man kan säga så här att det är en del som tar vi när kanske inte banklånet kan bli av på olika skäl. Och också då att fastigheten kanske inte är värd så mycket som banken vill att den ska vara värd. Så det här är ju en avbetalningsplan hos NAV, inte att NAV ska vara bank utan att kunna vara med och hjälpa till om det är så att det behövs. Däremot så är det så att man behöver någon form av borgen i detta och att det finns en säkerhet även för oss. Men det finns möjlighet att titta på det i vissa fall. Och det finns några stycken sådana i Spexhult. Och det är 10 års avbetalningsplan som det är där ute. Och räntorna är ju förhållandevis låga. Det handlar om de här låga räntorna som bankerna har haft i. Nu är det.
Ja, sen då. Ja. Se hur länge de håller.
Ja. Men som det består så är det inte vid bank, utan det är mer att det finns. Det går att titta på enstaka fall som är av svårare karaktär. Den stora frågan är att låna hos en annan bank. Och att vi har Swedbank här idag, det är för att kommunen har Swedbank som upphandlar bank. Man tycker att man kan inte bjuda in fler, men det är därför vi har Swedbank här. Och en stor fråga är den här arrendeproblematiken och att inte kan man låna utan säkerhet. En annan del är säkerhetsöverlåtelse. Vad är det för någonting? Och det är så att Uno här och Albinsson har sagt att i den här utbyggnaden så kan han vara med på att gå med på något som heter säkerhetsöverlåtelse. Han gör det så mycket själv, men banken kan utnyttja den delen tillsammans med stugägaren. Jag ska inte göra in för mycket detta nu, för jag är inne på turnis. Men den här avbetalningsplanen lämnar jag, och sen vet jag inte om det är så att folk beställer frågor till Swedbank eller om de vill säga något om vad en säkerhetsöverlåtelse är kanske. Obe, kan du?
Ja, men vi kan väl säga lite om hur man kan
göra det, hur man kan finansiera det.
Ska vi gå upp?
Det finns ett olika sätt att låna pengar. Det är inget unikt på det sättet. Så att egentligen så finns det 3 olika delar man kan belåna det här på. Det första är ju om man har fastighet, en annan fastighet. Man kan typ panta som inte är fullbelånad tidigare. Det är ett tillfälle att låna på 165 000.
Det är det billigaste sättet att låna om man har det.
Ja. Men sen det, och allting vad vi ser, det är ju individuellt. Så vi får ju pröva varje fall. Först är det ju att man ska vara kreditvärdig. Man måste ha någon form av inkomst och lite sådana saker. Men just nu när vi tittar på säkerhet, alltså om det går att belåna någonting, så är det så. Om man har en fastighet som inte är fullbelånad, så kan man ju ta ett lån på den fastigheten och betala det här med.
Om man inte har det då?
Ja, då kommer vi vidare. Det var punkt nummer 1. Sen det finns ju vissa som kan låna så kallade blankolån. Då räntar lite högre, men då har man ingen säkerhet på det. Det finns en sån medlemslån som man kan ta. Och det kan man ju då låna upp till 300 000, tror jag det
är. Vadå, på medlemslån?
Om man är med i fakt till exempel, så har banken
ofta. När man är pensionär?
Nej, men det beror på lite om man är pensionär eller inte. Medlem är det också.
Men nu säger jag för alla, så att jag kan inte bara säga för dig, utan jag får ta för alla. Det finns ju många som jobbar här. Som
kan du inte det där bara? Så vi har bjudit med Sven-Man Gallor, och de är inte på något sätt ansvar för det här beslutet som finns. Utan det är de här svåra frågor. Och jag vet om att du har sagt att det finns väldigt respekt till de som har pengar, till de som inte har pengar. Så att ni får respektera nu att de säger om vilka möjligheter som finns. Alla möjligheter som finns. Inga värderingar lagda alls. Så ställ gärna frågor.
Så det här gäller ju för alla banker. Så det, ni får gå in till den bank ni har, eller kommer givetvis in till oss, så ska vi försöka hjälpa till. Men då hade vi sagt att man hade en fastighet att kunna belåna där, eller att man kan ha ett blankolån. Alltså utan säkerhet. Och ränta lite högre. Och avbetalningstiden kanske lite kortare. Sen finns det den här formen som inte är vanlig, och det är då en säkerhetsöverlåtelse som man gör. Man skriver alltså över ett kontrakt, kan man säga, ett avtal mellan kund och bank, där man överlåter byggnad och arrenderätten. Och då krävs det ju, som jag sa här, att markägaren är med på detta och ger sin tillåtelse till det här. Då kan man belåna upp. Då krävs det ju också en värdering av den fastighet som vi ska belåna. 70% av värdet borde att lägga på sånt här lån. Här tar man ju inte ut några pantbrev som man gör fastighet för lån, inte för det är ofri grund, utan här blir det istället att man får trixa lite med lite juridiska avtal emellan.
Vad är det skillnad på ränta på blankolån och den sista vi pratar om?
Ja, då är det lägre. Här ligger räntan ungefär 3,5-4% på den här med säkerhetsutbyte. Ett blankolån ligger ungefär medan som ligger på 5,10. Ett vanligt bottenlån i den fastigheten, det första exempel, så ligger på 19 rörliga. Och det är ju så, ju bättre säkerhet man har, ju lägre får man låna. Det är de tre alternativen, och detta är ju då en möjlighet. Det sista vi nämnde här då med säkerhetsöverlåtelse. Det är inte alls vanligt. Jag tror att Swedbank i Nacka har gjort det 3 gånger. Sen jag började för ett antal år sedan.
Torbjörn, värderingen när man kollar med det här, gör banken det?
Nej, då får mäklaren göra det. Så då får man ju ta fastighetsbyrån eller länsförsäkringar eller den mäklaren då som man har kontakt med då.
Vad tar mäklaren för en sån avgift?
Jag skulle kunna tänka mig att de tar 2000 kronor. Uppläggningsavgiften på den här sortens lån, då är det ju jurister som ska skriva det här. Det kostar då 5000 plus moms. Men då har man ju inte skulle belåna fastighet, så har du pantningsavgift i många fall, så att det går ungefär i hela sektorn på den delen. 15 år i löptiden. Och amorteringstiden. Ja, det får man givetvis. Vi säger inte när du kan få det på 5 år. De flesta som kommer in vill ha så långt som möjligt. Så. Det är inget hinder. De får det på ett år om du vill också. Det är en lösning.
Sa du vad räntan
var
då på ett sånt
här? Ja, det är lite olika, för det kan vara från fall till fall. Lite hur stort kronor blir det på den delen. Men med 3,5-4,5 och sånt här ligger.
Då har du skilt det, va?
Så?
Räntan är avdragsgill.
Ja, jag menar, det är så mycket, 30%. Hittills ska vi säga, det vet man inte, det tittar man kanske lite på också. Som det är då, så är det så. Räntan upp till 100 000, men jag vill säga 30%. Har du glömt något annat?
Nej, jag tror
att
förlåningsskalan, så har du 70% när det är säkerhetsöverlåtelse, så det är lite lägre än när man lånar för belåningsskalan är ju 70% på säkerhetsöverlåtelse, så den är lite lägre än om man lånar en fastighet som man äger med andra folk, så där är det 85% i alla fall. Annars får du det mesta, utan det är ju värdet för respektive studie som styr vilken lån man kan lägga då. Och därför så får ni jättegärna komma in till oss. Så tittar vi på
var Svens fall. Ja. Beräknas det när vattnet är indraget och alltihopa, den är 200 000 eller något.
Värdet tänker du?
Ja.
Ja, det får vi ta med i beräkningen där. Ja. Så vi värderar med vatten på.
Ja. Då stiger det ju en hel del där. Ja. Då nu.
Ja. Så gör det.
Men det är ju det som är rätt.
Det är ju en kort period. Ja.
Mer
frågor. Har ni andra samfördelningar så kan ni ju komma in till oss. Så innan ni, eller vi beställer värdering och drar på kostnaden, så kan man ju se lite mellan tummen och pekfingret. Hur ser det ut med inkomst och hur kan man tänka sig de delarna då? Så att man inte tar på sig kostnader i första änden och sen inte kan belåna den. Utan då kan vi ju gå via till att räkna och göra en kalkyl och titta hur det ser ut.
Ta på sig kostnader.
Om man inte tidigare är kund på Sverige.
Ja, det är ingen som hinner att man blir. Det är ju så lätt om...
Nej,
men det är en vår fråga.
Ja, men om man inte går över, då kan man inte lämna Sverige.
Nu kan det gå för att det är fler banker som har den här tjänsten. Okay. Den är alltså inte vanlig då. Jag pratade med en i Ljungby. Och där har de mycket av den här formen belåning. Alltså, det var de enda bankerboten som gjorde så här.
Så att, det var bank då?
Ja, det var Swedbank.
Ja.
Ja.
Så
får du ju kolla med din bank i så fall. Du ställer till det.
Ja.
Ja. Ja, jag funderar på en sak. Det var det här med EU-bidrag tidigare. Om man tänker sig hypotetiskt att någon har i detta själv och i miljöförbättrande hänseende, kan han söka EU-bidrag för att få
gifta
vatten att bli bättre i det här sammanhanget?
Det håller
vi
snabbt i
putten, tror jag. Jag har väldigt svårt att tro att man... Att man...
Men att Karlsbanan får ju få anlägga dammar till alla djur där ute.
Ja, precis. Alltså,
vad är det skillnad egentligen?
Ja, det är... Jag känner inte till någon sådan godkännande på EU-bidrag. Jag kan inte säga vad skillnaden är. Jag kan bara säga att det här sker på väldigt många platser i Sverige. Det är ungefär det jag sa innan. Men man kan ju alltid söka bidrag. Visst kan man söka.
Men vi kan ju söka var och en, utan det måste ju markägare i detta fallet. Uno i så fall. Jag vet inte om det funkar, men...
Jag tror inte att... Alltså, det vi är just nu. Det är ju det som... Det här har funnits möjligtvis i den här kollektiva möjligheten som man fick utreda själv då, tidigare. Men jag känner inte till något fall en markägare och till något söker. I synnerhet inte det skedet där vi är nu. Där har tagit ett beslut om att... Det kommer att ha något som
ja, det är ju klubbat.
Jag inser att det var ett dåligt svar på din fråga. Men alltså det...
Det kanske frågar bara frågan som var dumt.
Nej, jag tycker att frågan är bra. Men jag ser det som att... För det första så är det väldigt ovanligt. Jag har aldrig talat om det. Är väldigt ovanligt. Alltså de här EU-bidragarna som finns ges på olika typer av vattenvårdande verksamheter. Ofta ska de ha något unikt över sig. Att det finns någon form av ny teknik, någonting man har i detta. Och det här som vi pratar om här är ju någon sorts, så här har det varit många år. Det här är ju vanligt. Och att söka bidrag för kollektivet hade man ju fått göra mycket, långt mycket tidigare i så fall, innan man lämnar över till kommunal. Däremot kan jag tillägga det att Uno har understrukit att han är för det. Jag fick frågan av banken, men det är lönt att vi kommer. Markägaren kanske inte vill göra säkerhetsöverlåtelse till exempel. Men det säger ju mot tvärtom. Man säger att det ser jag på. Möjliggör. Det vill jag skicka med faktiskt. Och det är också banken här idag.
Ja, det är en förutsättning för hur vi tar sig kunna låna ut på dem. Det är ju att Uno med på detta då. Jag missade att säga det givetvis om ni har bostadsrätter, för nu har ju kommit många bostadsrätter i Nässjö som har högt värde, så kan man ju belåna dem på likadant sätt. Så att, det går ju det med villa eller bostadsrätter. Det var en sån annan fråga.
Jag har en fråga, Patrik.
Ja.
Det är 165. När ska det betalas? Innan eller när det är färdigt?
Det är ju...
Är det
omgången? Nej, det är alltså, vi tar betalt när man kopplar in, kan man säga, eller när man...
Är det färdigt då?
Ja, det är färdigt.
Det var runt förrän 2016.
Helt rätt.
Ja, det var ju
bra. Ja, det var ju bra. Ja, det var ju bra.
Jag får inte säga tack, men det ska jag säga. Det är så vi brukar göra. Det är liksom mitt vänligt.
Vi har ju sparat också ifall man vill föra sparat till 2016. Då går det jättebra.
Du kommenterar inte räntan på det.
Nej.
Nej. Nej. Nej. Nej. Nej.
Ja, det är bra. Det är den här säkerhetsöverlåtelsen och värderingen av själva huset på det studien här dagen. Läggs det en värdering på tomten då, eller är den kan styra?
Nej, inte i detta fall. Det är huset, alltså, ja. Det är som ni äger. Ja, då tror jag att vi tackar för oss om det inte är någon mer som har frågat. Men ni är hjärtligt välkomna in på banken. 10-6 har vi öppet varje dag utan fredag. Tänker vi lite tidigare. Välkomna.
Tack, Anna och Tobbe för det. Den här närvarolistan, passerar den igenom salongen här? Eller hur ser det ut?
Den är klar.
Har alla skrivit på varandra, tittat på den sättet? Bra.
Fråga en sak som kanske egentligen inte har med vatten och avlopp att göra.
Yeah.
Men när ni ändå ska gräva så mycket där, kommer det till att ni kanske sätter upp gatlyftor?
Nej, det finns inget sånt. Nej.
Det
är ju inte kommunala regler. Jag har kommit till punkten i övrigt och har väl inte så mycket mer att informera om. Vi kommer att ha ett nytt möte någon gång i vår. Vi kan tänka oss någonstans massa drygt. Då kommer vi veta mer. Då har vi varit ute och tittat och vi har funderat, projekterat och tittat på ledningar och fornminnen och annat som finns i frakterna. Men då kallar vi lite ett nytt möte. Det som finns övrigt att säga kan jag säga om det här, och det är att badplatsen är en sån sak. Kaffestugan och torrdasset som finns där. Det har Uno väckt till oss och vi har väckt till Vilan och kommun och kultur och fritid att titta på det. Hur ser man på den badplatsen? Ska det vara en vattentoalett där i framtiden eller hur det blir det? Kan man säga att vi har väckt den frågan på kultur och fritid. Inget mer att säga så just nu, men du vet att den är med i pusslet. Det står ersättning för gammal anläggning här, och det är så att om man har en gammal anläggning, nu kommer det mycket information igen, om man har en gammal anläggning som är godkänd av miljö- och byggkontoret och man har då verifierade kostnader som man lagt ner för att fixa den anläggningen, så är det så att vi skriver av den på 10 år. Det vill säga att om jag grävde ner en sluten tank för 3 år sedan, fick det godkänt om det är byggkontoret, så när vi väl är färdiga med detta, det blir samma år då som vi tar betalt, så skriver vi ner värdet på den och betalar, drar av det värdet som finns kvar på den gamla anläggningen. Det är inte så många som faller in om det, men det är med för tanken. Gamla anläggningar som är godkända skrivs av på 10 år, och finns det värde kvar där. Om det finns det så avdras det upp på anslutningsskiften eller vi på något sätt reglerar det. Vi återkommer till den punkten längre fram. Det står också avloppsanläggningar utanför tomten. Det står egna vattenbrunnar här. Det här med vattenbrunnar vi rör innan. Men vi har varit här framme. Vi är väldigt nyfikna. Vi vill veta så mycket som möjligt av det som ligger utanför tomterna. Ja, det kan vara som man har en enskild brunn utanför tomten som inte syns. Som man bara vet om själv. Man kanske har en infiltration eller en sluten tank som råkar ligga utanför tomten. Och då är det så att när vi börjar titta på detta och börjar gräva, så finns det risken att vi gräver sönder sånt som vi inte vet finns. Så att finns det sånt, kom gärna fram och kladda på den här kartan eller återkom till oss. På tomten är inte vi där, men utanför.
Då får du den vattenbrunnen som vi har gemensamt.
Ja, det är bra att du sa det. Men vi har ju fått all dokumentation som rumsföreningen har via mig och jag åker. Så att vi har gått om dokumentationen för vatten, som har vattenledningen och vintervattenledningen. Det här är då sånt som man själv har till sin tomt eller till sitt hus. Om det finns mer utöver det, så vill jag in så mycket information som möjligt. Det står dagvattenlösningar här. Det är också sånt som är intressant för oss. Därför att när vi väl går fram och börjar gräva här, det är mycket vatten i området som vi var inne på. Det kan vara så att det finns någon gammal dräneringsledning som är lagd av någon anledning för att se till att en tomt inte har så mycket vatten för sig. Eller någon brunn eller något annat då. Sen dagvattenlösningar som finns. Se till oss om det också. Vi försöker leta och titta så mycket vi bara kan. Vet man att här ligger en dräneringssträng sedan 70-talet, se då till. För när vi gräver fram så är risken stor att vi gräver sönder och så funkar inte den här dräneringsslangen. Vi är fortfarande utanför tomterna som vi förstår. Ja.
Befintliga tankar, får de vara kvar i backen eller?
Om man då inte... De ska ju sluttrummas om man kopplar in sig. Om man får vara i backen då frågar sig, vad fick de där i spexhult eller vad?
Normalt sett fyller man ju dem med sand eller antingen gräver man bort dem, men att lära dig, de kan man kanske sälja dem till och med, men alltså fyller man dem normalt sett med sand eller motsvarande.
Men man behöver
inte... Tänka sig har de som bevattning eller något om vi tömmer den först.
Men det är inga krav på att tanken ska bort alltså?
Nej, inte mer än att den töms alltså från avgavsfonden nu.
Den ska ju vara en, den ska sluttömmas och någon form av... Ja, men det kanske kan användas till bevattning eller lagvatten eller annat. Det står en hemsida längst ner, www.nav.se. Vi kommer att försöka lägga information där. Går ni ut där någon så finns det inte mer information där ni har här idag, det kan jag säga. Men vi kommer att försöka lägga och uppdatera den lite längs med projektet här. Från det idag fram till syns nästa gång så kommer vi lägga ut mer information. Ja.
Kommer ni att provgräva där ute någonstans eller på några ställen
innan nästa?
Innan nästa möte till våren.
Vi kommer på något sätt göra någon form av markundersökning om jag gör det. Men om vi gräver eller hur vi gör det får vi väl se.
Eko, vad betyder det på?
Ja, det kommer. Jag vill bara gå åt ner på lätten. Eko, frågetecken. Det är ett frågetecken som var länge. Förra veckan hade vi möte med Eko och sa nu är det... Om ni upptag och bygger ut, hur ska ni göra med ekogisult? Och där är de har sagt så här, att de ska kalla till ett stormöte där. De ska inventera, alltså avloppen inventerade i den här delen av gisult också. Eller i ekokommun. Så man har en god bild av hur avloppen ser ut. Så där har vi nu byggkontorets motsvarighet som nu ska utreda och se. Ska det, behövs det kommunalt vingar där eller inte? Faller det under de här kriterierna som finns? Och det har på sig ganska så snart, därför att vi är intresserade av att veta, ska vi då samordna det och bygga det tillsammans eller så att vi ska bygga, om Eko ska bygga ut. Men de kommer vi att ta ett beslut där, och det kommer framöver, så därför står det ett frågetecken. Men Eko hela tiden väntar på en Eko kommuns beslut, så nu är beslutet att bygga ut och då har de på sig att komma fram till sitt.
Det kunde ju koppla in till Eko, det var ju närmare mot Eko.
Ja. Det är så, blir det en kommunal lösning där så är det självklart så att det sammanhållas. Så är det.
Då får vi pengar tillbaka. Eller?
Så hade jag också tänkt, men jag kommenterar inte det. Ni går ut
för dig.
Ja.
Kan vi ställa en fråga till er sista? Det blir väl 13-14 som bor åt dem här i Gisbergen och kostar på allt. Ja, vi kostade på 38 000 med även en tank, köpa och lägga ledningar och vintervatten och allting. Vi som, om det kommer till tomtgränsen menar jag, vi som har allt klart innan, hur blir det med det?
Ja, det är ju... Det beror ju lite på hur det ser ut då. Om man har en tank, eller vi är inne på den här bilden innan.
Ja, tanken, den ska ju
räcka. Ja, men om man, alltså det är ju väldigt specifikt för varje tomt, så att säga. Men om man har lagt ner värde, som jag sa, så skrivs ju det värdet då på 10 år. Har man då inget värde kvar där, om man nu investerade för 10 år sedan.
Men alltså, tanken har ju ner 99, så det är ju bättre.
Precis, men det kan ju finnas en möjlighet då, att man, där tanken var kanske placera den här nya tanken eller pumpen.
Ja, det
finns ju en möjlighet till exempel.
Sen har vi vintervatten går upp i åker.
Ja.
Kanonvatten har vi.
Ja.
Och dragit in och djupgräv ända in och gjort.
Ja.
Men kan vi inte
utnyttja
det?
Ja, men det...
Och ni går till tomten sen.
Ja, men det är det jag sa innan, att det finns ju möjlighet att använda det vatten man har idag.
Mm.
Om det finns ett vatten och otroligt om det är god kvalitet, alltså godkänd kvalitet, så kan man använda sitt vatten man har.
Ja, jag tänkte, skulle detta räcka som vi har nu, då kan ju alla de 40 som inte har vintervatten betala 6 000. Så får vi ju 240 000 och sen gräva en gång till.
Ja, precis. Det som är, när man bygger ut kommunalt vin, då bygger man alltid ut båda två. Den risken vi tar när vi bygger ut att alla har det vintervatten som finns. Och då betyder det att då får vi ju inte in de pengarna som man tänkt sig. Det är den risken vi tar. Men däremot kan vi, är det så här, om alla kopplar på sig på de brunnarna som finns, så är plötsligt vattnet slut. Eller en tankbil välter i vattentäkten och sen har man inget vatten.
Djupa en
till. Jo, jag förstår vad du menar. Absolut.
Längre
och där har ju det finns ju det. Halva
64 sugarna som de kunde ha den andra.
Ja.
Man
får göra precis som man vill så länge man har godkänt vatten och man har vintervatten och det räcker. Då får man göra så. Den dagen det inte räcker till. Då måste vi måste bygga ut. Därför bygger vi ut det samtidigt. Så då får de ledningarna ligga och vänta. I så fall.
Men sommarvatten är borta.
Sommarvatten, det kan ju ligga kvar, men det är inte att se som godkänt vatten, så att säga, året om.
Men det är ju samma vatten.
Ja, men det är så det. Alltså, det är vintervatten som är själva grejen.
Vintervatten är
perfekt.
Vem
ska
bekosta
att ta upp centertanken? De som har
väl? Man bekostar, alltså, man tar ju alltid hand om sin egen, som är på sin egen tomt, i sin egen kostnad, så att säga.
Ja. Men då ska man själv anlita någon som gör det, va?
Ja, så är det.
Jag tänkte att
hålet är tomt. Ja, men på en och en halv timme ungefär. Det är ingen som somnat i alla fall, det ser jag. Men jag vet inte, har ni fler frågor just nu? Det är så här att vi kan nog inte ge så mycket mer information i teknik och annat. Eller det kan vi, men det blir lite för mycket, va? Diskussionen. Så här ser det ut. Vi har uppdraget att bygga ut och vi kommer att göra det. Och vi kallar till ett nytt möte någon gång i mars, april. Och kolla på hemsidan. Där finns också kontaktuppgifter till oss. Det var ungefär det.
Jag
ber om
att
jag
klarar
att sitta på den här stolen. Nej, jag är det någonting, någon som har någon sån här anläggning någonstans utanför, så kom gärna fram och rita på de här kartan som ligger. Ja.
Ja,
det är inte
alls. Jag måste säga att jag är tvärtom, vi försöker lösa problemet på bästa sätt till hjälp av banken och annat. Vi får ju se någon ljusning någonstans i tunneln. Men vad jag vill skicka ett önskan till representanter från föreningen. Varför skriver man sista spiken i isen? Varför talar man om att de flesta husen är till salu? Negationer som bara förstör för de 2-3 husen som är till salu. Det är inte flertalet studier av 64 där det är 3 hus i salen. Kommunala skrivet har väldigt dålig uppfattning om svensk i andra svenska mot finning. Kan vi slippa se sådana här dumma överskrifter fortsätta? För det förbättrar inte möjligt att sälja för de som vill sälja. Eller hur? Ta med det till Jokos. Bra.
Då får vi tacka för oss. Tack för det.
Hörrni, från Friluftsföreningens sida så vill jag framföra tack till Patrik och Sina som har kommit hit genom den här informationen. Och gjort det på ett mycket bra sätt, tycker jag. Det är inte enkelt för de här killarna att ta på sig den uppgiften. De ska göra den här saken och politiken har beslutat detta. De har utfört det på ett mycket bra sätt, tycker jag, Patrik. Tack ska jag ha. Och även från banken, Sina, Anna, Torbjörn. Vi har fått lite tips hur vi kan gå till väga att låna pengar. Och besök gärna banken och lyssna vad man kan göra i varje enskild fall. Tack så mycket alla.